Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
hallå,
old
hallå,
hockey
hallå,
game.
Hallå, 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 ho, ho, säger jag. Hallå.
Ja, hallå och ho, ho, ho. Välkommen till NHL-podcastens Christmas edition.
Ja.
Sammantaget är det avsnitt nummer 221 med Jonathan Onskan Mowgli Ekan Ekeliv i Stockholm och jag Per Baloo Bjurman i ett äntligen lite soligt New York idag. Och det är ju sista avsnittet då innan helgerna och vi tänkte göra lite julspecial, dela ut lite klappar och så. Vi ska gör en liten sammanfattning av, det är inte första halvan riktigt än, men nästan. Ja. Så vi ska prata lite överraskningar, positiva och negativa. Och sen som traditionen bjuder så ska vi avsluta med lite härliga rim. Det blir rimstuga med Jonte och Persan.
Persan, ja. Ja, precis. Det blir trevligt.
Ja, det är smeknamn också. Jag har så många smeknamn så man kan konstatera att även icke-älskade barn kan ha många namn.
Ja, det tyder ju på motsatsen måste jag säga.
Ja.
Baloo.
Ja, om vi börjar från början så var det Bjurre är det längsta. Och Tutbjurre.
Tutbjurre, ja okej, det tycker du också nu.
Inte Tut, Tut.
Ja, okej, Tutbjurre, ja, det hade varit. Ja, förlåt.
Ja, sen var det Bjursa hette ett tag också. Bjursa. Men sen har det varit Biffen och Persan och PB och Pebs och lite annat.
Oj då, nu har vi förstått att Biffen har till och med blivit en quizfråga.
Ja, det var ju helt fantastiskt. Ja, jag kände att nu, my work is done here. Man kan inte nå längre än att bli ett svarsalternativ i ett sällskapsspel.
Nej, det går alltså att köpa det här sällskapsspelet. Vad heter det för något?
Ja, de är inte dumma, de som har gjort det. De förstår ju att sådana som jag är så fåfänga så vi börjar prata om
det. Ja, exakt. Det är ju taktiskt. Bra, ja. Man säga. Mycket strategiskt, så här, precis före jul också.
Ja, precis.
Vi får ju nästan rekommendera det som julklapp. Det finns att ett hockeyquiz-spel där The Biffen är en fråga.
You crashed the game, heter det. Ja, nu fick de, uppnådde de det de ville uppnå med. Med den obskyra frågan, vilken svensk hockeyjournalist kallas Biffen.
Ja, mycket bra. Det gillar vi. Du får lägga till, jag ska lägga till en sak så här, bara här i början. Jag fick ett läsarmail efter förra veckans podd. Och då i början av det avsnittet så snöade vi in oss på, jag började snacka norska. Ja, du berättade ju att du hade träffat lite norrmän i lobbyn i Tampa. Blev ställd av att de kände till vår podd och sådär. Och kallade dig för just Biffen. Så att då började jag prata norska om Zuccarello och allt det där. Va? Och hur han knuste Tampa och så vidare. I den där matchen 2015. Men nu, då visar det sig att vi har en av våra norska lyssnare, Erlend, satt i bilen och lyssnade på det här avsnittet. Och han tyckte då, citat, att min norska var så latterligt yberdålig. Så han började skratta åt att uselheten, så att han var tvungen att stanna bilen vid en busshållplats för att inte riskera sitt eget och sina medtrafikanters liv, påstod han. Så att jag är nere på jorden igen. Jag fick ju lite självförtroende förra veckan i min norska här, men nu har jag inte det längre.
Jag tyckte det lät helt magiskt.
Självfälligt tycker jag att min norska är godkänd, men icke då. Det är av norrmännen själva, så jag ber om ursäkt till er. Det är tydligen inte bra.
Hur är det med danskan då?
Danska, jag har inte riktigt samma känsla för danska.
Roligt. Den är fin. Det där skulle Lars Eller förstå hur bra som helst.
Ja, det är möjligt alltså. Ja, men jag kan hinta om att jag har ett trots allt nu, trots att jag nämnde det här, så sedan tidigare i veckan hade jag ändå förberett ett rim på norska, så jag har det på slutet ändå.
Åh jävlar, det är stort.
Ja.
Ja. Men du, innan vi ger oss in i dessa glittriga julspecialtider så har det hänt lite som vi känner oss manade att kommentera förstås. Dagsaktuella saker.
Exakt.
Och då börjar vi med då att till slut så hände det som hela världen och framförallt alla världens Flyers fans gick och väntade på och höll på och krevera till slut eftersom det drog ut på tiden.
Ja.
Men Dave Hackstall, coachen, fick slutligen sparken då och ersätts tills vidare av interim coachen Scott Gordon på, som har varit deras huvudcoach i AHL för Phantoms.
Ja.
Men sen tror man ju då det envisa rykten om att det är Q, Joel Quenneville, som kommer ta över.
Ja, att det är därför man har just interim, tar in AHL-tränaren här på tillfällig basis, för att man jobbar för att man vill så gärna ha coach Q.
Ja.
Samtidigt kom ju uppgifter om att han är ju på skidsemester i Colorado. Han har ingen stress att ta över ett nytt jobb, så han ska minsann fira jul och nyår åtminstone i lugn och ro. Sen kan han börja fundera på en eventuellt nytt NHL-jobb. Men...
ja, varför skulle han vara stressad? Han får ju fortfarande sin magnifika lön från Chicago.
Exakt. Exakt. Och där har ju faktiskt Chicago lite att säga till dem också. De kan ju faktiskt stoppa honom från att diskutera med andra klubbar också.
Helt. Ja, så tillvida att de slutar betala om han bryter kontrakten med dem.
Ja.
Men det intressanta med Philadelphia är ju då att Flyers är ett av få lag i ligan som faktiskt skulle ha råd att matcha det kontraktet.
Exakt. Men det ryktas ju till exempel om att de inte vill att han ska gå till St. Louis. Därmed kan stoppa honom från det. Ja,
jag vet faktiskt inte riktigt hur det där går till. Men han är inte livegen. Om han vill bryta kontraktet, då gör han ju det.
Ja,
då får han inte betalt då längre.
Nej,
så vitt jag förstår. De kan inte hindra honom på något mer vis, I guess.
Nej, det antar jag.
Ja. Ja, hur som helst. Det var ju det här. Det kom ju till en oundviklig slutpunkt efter Flyers totala fiaskoartade bortaresa i västra Kanada. De åkte på 4 raka förluster mot Jets och Oilers och Flames och Canucks. Och sista matchen mot Canucks så såg det för ledsamt ut. Och det kändes ju då som att varför drar det här ut på tiden? Hela klubben, varenda spelare, Hackstall själv, man såg ju på dem att de bara väntar på att...
att det skulle ske.
Ja.
Ja, det var ju ingen geist, den energi överhuvudtaget. Och den här sista matchen mot Vancouver var ju nästan ett statement från spelarna att de har gett upp.
Ja.
Och i princip Hackstall också såg inte ut att... ja, han visste vad som skulle vänta. Loppet var förlorat.
Ja, han försökte hålla masken och sa att nej, jag utgår från att det är jag som håller träningen på måndag.
Ja, det...
och att jag står i båset mot Detroit på tisdag.
Exakt, och man kan ju i sammanhanget lägga till att så många påpekat också de här senaste dagarna att det har varit en lite utdragen och märklig process det här, även från hur Philadelphia skötte från deras sida liksom, för de har ju hela tiden, och det måste man kanske göra så länge Hackstall sitter på sin post, men att han sitter säkert, och det här, alla uppgifter om att han får sparken nu i helgen, det stämmer inte, utan han tar hand om träningen här på måndag, och så när det väl är måndag, ja, då dyker han inte upp på träningen.
Nej.
Men det har fortfarande inte kommit något statement, och sen några timmar senare så vips, då är han trots allt borta.
Ja, det är dessutom inte särskilt schysst mot honom. Alltså, även om hockeyfans då blir tokiga på honom och vill inget hellre än att få bort dem, så ska man komma ihåg att det är en människa också.
Ja.
Det är så lätt hänt när man diskuterar NHL att det är som att det är tv-spelspjäser. Men man får liksom ta hänsyn till att det handlar om människor, deras försörjning och deras liv.
Ja, exakt. Och det här, det var väl inte 100%igt skött hela den här soppan av Philadelphia, som det är rörigt i överhuvudtaget just nu när Fletcher precis har tillträtt på sin post och sådär. Så att...
ja, det är ju en snacka om grundlig restart, inte rebuild men restart, när man innan jul har hunnit sparka både general manager och coachen och ett par assisterande.
Ja.
Men det är ju ett måste, för att Philadelphia är ju, ja, vi kommer ju som sagt in på, vi ska prata överraskningar hit och dit och hur vi ser på så. Men det är ju ingen snack om att Philadelphia är säsongens stora negativa överraskning. Det kan vi säga redan nu. De var ju ett slutspelslag. Det kändes som de var i begrepp att ta ett steg till och kunna vara med uppe och hota i toppen av Metropolitan åtminstone.
Alltså, så kände jag. Alltså, för att nu har de ändå... de har ju många unga spännande spelare, men många av dem är inte så här purfärska NHL längre, utan de har fått något år eller några år på sig. En Provoron, en Gostis Beer, en Nolan Patrick, Travis Konecny,
ja.
Oskar Lindblom etablerade sig förra året också, så att man tänkte de är redo för att ta nästa steg den här säsongen, plus att de adderar Jameson och Reamstike, och de har fortfarande flera spelare i sin prime, och sista året kanske med Wayne Simmons. Så att...
Jag menar absolut, just de där unga killarna du nämner som exakt, de har några år under bältet nu, och det kändes som efter den där slutspelsserien att de precis på tröskeln till att ta det där slutgiltiga steget.
Ja. Men,
och istället så har det liksom stagnerat totalt.
Ja, och det...
Tyvärr. Det var någon som sa att Nolan Patrick borde ha ett till L i sitt förnamn.
Oj, ja, det var hårt. Det var hårt. Nej, jag säger
Nolan Patrick.
Nej, jag tycker nog att han
den är hård.
Jag kallar honom fortfarande för Nolan Patrick faktiskt. Jag tror han kommer bli bra. Ja. Men det är ju just det här med Hackstalls problem som fansen har gnällt på så länge som det inte blev någon förändring över sommaren kring heller. Att han fortfarande är ganska ovillig själv egentligen att ge de här unga spelarna förtroende. Nu har han ju tvingats göra det för att Hackstall, hans tidigare general manager, ville ju ändå bygga om detta Flyers och satsa ungt. Mm. Och då var ju så pass bra också, så han kan ju inte begränsa en Provorov eller Konechnys speltid för mycket liksom. Utan han var ju tvungen att lita på dem. Men vi ser ju på slutet när Hextol försvinner, då åker Oskar Lindblom ner i fjärde kedjan och till slut healthy scratch på slutet, medan Andrew McDonald naturligtvis är tillbaka i första backparen och såna här grejer. Så att, och, det, ja, och just det här med en sak som varit problem under all hans år, det är ju special teams. De har ett katastrofalt utsett boxplay, och deras powerplay som borde vara superpotent, det är inte tillräckligt bra heller.
Nej.
Så det är sådana återkommande problem som fansen har gnällt på under hela Hackstall-eran som det inte blir någon förändring kring, och då är det klart man tröttnar.
Ja, och sen är det som vanligt målvaktsproblem i Flyers. Nu har de tagit upp då din favorit Hart till han är åtminstone uppe i truppen nu till Detroit, och det betyder att de slår någon slags världsrekord i att det är i så fall sjätte målvakten de har använt, och vi har inte nått djuren.
Nej, vi kallar det ju parodi senast vi pratade Flyers här för någon vecka sedan. Alltså att det är så många målvakter de har använt.
Ja.
Och nu är det ju nästan rekord i alla fall. Det är rekord för Flyers. De har aldrig haft så här många målvakter under en säsong, och vi har inte ens kommit halvväg som sagt. Men en målvakt till, ja, då tangerar de NHL-rekordet på 7 målvakter under en och samma säsong.
Ja, under en och samma säsong, ja. Men det här är ju en halv säsong, mindre.
Ja, precis. Ja, det måste ju vara ju rekord så här tidigt på säsongen.
Det är Elliot, och det är den ständigt skadade Neuwirth, och det är Stolarz, och det är Lyon, och det är vem mer om? Han
Picard. Calvin Picard har ju varit.
Ja.
Och så Carter Hart nu. Men där är ju också lite alltså Hackstalls fel, att de har lite alltså det är inte där behöver har ju Flyers behövt hitta en bättre målakt genom åren under väldigt lång tid. Sen Hackstall själv stod i princip. Men det faktum att man vet att Brian Elliott är skadebenägen, man vet att Anthony Stolarz till exempel är väldigt skadebenägen, och så ändå så kortsiktigt tänkt så går de stenhårt på de här. Till exempel nu har Stolarz stått 8 matcher i rad och en back-to-back till och med, och då är det klart han blir skadad igen. Brian Elliott, han stod alla matcher förra årets december, och det är ju inte bra för hans karriär att få den belastningen. Så att de får skylla sig själva lite grann också.
Ja, jag. Visst, absolut. Visst, är det så. Ja, vi får se nu då. Det brukar ju bli, det finns ju potential i lagen, det är ingen snack om det, och det skulle inte förvåna mig minst om det blir en även om inte nya huvudcoachen är installerad ändå. Utan de har interim. Det kommer en bra reaktion tror jag mot Detroit ikväll.
Ja. Med Hart i kassen då. Det är klart. Ja. Det kom precis nu att han faktiskt ska stå.
Jaha. Ja. Och du har redan hunnit snå honom till i fantasy?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Det var Andreas Scheck, vår kollega, snabbast. Han var direkt, passan på.
Det är en lurig jävel.
han är bra på fantasy. Mm.
Ja. Ja, annat som har hänt i veckan. Vi återkommer lite till Flyers.
Exakt, det kommer vi garanterat göra.
Det har blivit lite kaos i Buffalo då. För att i söndags kom hux flux från blå himmel beskedet att Patrik Berglund stängs av för att han inte har report to the team. Och har fortfarande inte fått någon riktigt redig förklaring till vad det är som har hänt. Men så vitt jag förstår så dök han inte upp när de skulle flyga till flyga någonstans. Washington. Ja. Och det ses ju då som väldigt allvarligt av klubbarna, och han stängs av på obestämd tid. Ja. Men det är väldigt svårt att spekulera i vad som har hänt när vi inte vet mer.
Nej, precis. Det man, ja, exakt. Han, det är en lurig händelse det här. Det man vet i alla fall, det är väl att Berglund inte var speciellt nöjd med att hamna i Buffalo från början. För grejen var att
han... Ja, alltså, vem har sagt det?
Nej, men eller vet och vet. Men man kan spekulera det i alla fall. För att grejen var ju... Eller det börjar liksom sippra ut. Jag ska inte säga vet, för det vet vi ju inte. Men...
Jag har pratat med honom i Buffalo. Och då har det då hetat... Det var jävligt spännande att få komma till ett lag i den här situationen. Och lite ny start och så.
Ja, exakt. Och jag såg också kommentarer på campen där han just sa också att han har inga problem att gå vidare i karriären. Liksom. Trots att han har varit 10 år i St. Louis så blir det spännande med något nytt. Och det kommer ju, Jack Eichel kallar han för The Swedish Godfather. Oj, oj, ja. Man märker att
Så varifrån kommer din uppgift att han inte trivdes med?
Nej, men eller trivs. Alltså, det han vi kanske...
Det var nöjd med att bli traded.
Ja, men så här var ju att han hade ju en full no-trade-klausul. Som fram till den 30 juni i somras. Sen från och med den 1 juli då skulle den övergå till en limited no trade clause. Den bara kunde men han kunde välja 20 lag som han kunde stoppa från en trade. Däremot 11 lag som han kunde hålla öppet för. Men St. Louis var så snabba här och Berglunds camp så långsamma får jag säga att de inte lämnade in någon lista på de här 20 lagen han ville stoppa från en trade innan 30 juni övergick i 1 juli. Så då passade St. Louis på helt enkelt trada bort honom när de inte hade någon lista att förhålla sig till. Så att då kunde han inte stoppa Buffalo från att liksom tradas dit, helt enkelt. Och det ryktas ju då om att han hamnade i Buffalo mot sin vilja då lite grann. Och han har ju uppenbarligen då trivts i St. Louis med tanke på att han har stannat hela sin NHL-karriär där ett decennium i blues och...
Ja, men det här låter nu som spekulationer. Vi får väl förhålla oss till vad han har sagt, inte vad du tror.
Men det är ändå värt att poängtera.
Däremot så har uppenbarligen varit missnöjd med att han har fått begränsat med speltid och till och med varit scratchad några gånger.
Ja, det tror jag väl är huvudanledningen att han...
Ja, jag tror inte att traden i sig verkade väldigt bra när jag var där före säsongen och i början av säsongen.
Det kanske var mer en reaktion. Jag kan tänka mig att han blev ställd just då, men att det har ju ändå gått.
Var kommer det ifrån? Det är bara något du inte vet någonting om.
Jag läser ju runt, vet du. Jag har mina sajter, vet du.
Ja, men det ska man passa sig för. Och tro saker bara.
Ja.
För att det passar ett narrativ som du har.
Ja, men han är ju säkert i alla fall missnöjd över hur han används nu. Han börjar ändå som andra center. När säsongen börjar sen hamnar längre ner i hierarkin och han är ju vänsterforward i fjärde kedjan ett tag och sen så är han som du säger helt i scratch här ett antal gånger. Och redan i den fjärde femte matchen fick han faktiskt sitta efter ett misstag.
Men det är lite rörigt också med uppgifter. Han har ju varit sjuk också och Housley trodde att han var sjuk när han inte dök upp i free. Det verkar ha varit bristande kommunikation kanske. Igen, det är väldigt svårt att spekulera i. Men det är inte riktigt bra för Buffalo att det blir sånt här rörigt när allting har varit så positivt och bra.
Exakt. Ja, det är en stökig situation. Vi ska inte gå händelserna i förväg heller nu. Jag får stoppa mig själv lite grann, men det har ju pratats om. Hur ska de göra nu?
Det var någon som sa att spekulerade i att Sabres skulle försöka void the contract, men det blir svårt. Det kommer ju spelarfacket i så fall ställa till med väldigt strid. För det är ju därför ett spelarfack finns.
Ja.
För att kontrakten ska hedras.
Exakt, de kommer ju försöka hävda då att han har begått avtalsbrott genom att inte dyka upp på så som han ska enligt Buffalo i så fall. Men som du säger, alltså, Jake Dotchin händelsen här på försäsongen när han blev sparkad från Tampa trots att han har kontrakt då, för att han uppgavs då vara överviktig när han kom till campen och inte ha fullföljt sina förpliktelser under sommarträningen. Det kontraktet bröts ju, men det håller ju på att bli en ganska stor rättsprocess där spelarfacket involverade. Så att det kommer bli, går de så långt bara för att de vill bryta kontraktet, så kommer det bli en lång process, rättslig process för att lösa det.
Ja, jag hoppas det löser sig för Bulans skull. Det är en bra pojk från Västerås. Det är tråkigt att det ska hamna i den här situationen.
Ja, det känner jag också.
Ja. Du, en annan svensk det pratas en del om just nu är André Burakovsky i Washington. För han har varit scratchad, jag tror 4 matcher i rad nu. Healthy scratch också.
Ja.
Och det spekuleras då i att det kan vara en trade på gång. Isabel Kudushin på Washington Post skrev nyligen om det. Men att Washington inte har någon panik att trada honom, de vill få i så fall något riktigt bra för honom. Problemet för Burra just nu är då att han inte riktigt tar plats i top 6. Konkurrensen där har ju hårdnat ordentligt. Det är rätt många som kommer bakifrån och har blivit ännu bättre. Vrana till exempel.
Ja, precis. Han har ju blivit passerad av Vrana i den hierarkin än så länge. Och sen så senaste året så har ju Tom Wilson liksom spika fast sin plats där med Ovechkin och Bäckström eller Kuznetsov. Så att då hamnar
och samtidigt är han då en spelare som helst ska spela top 6. Han passar inte riktigt för bottom 6.
Nej, och han är ju inte del i något boxplay till exempel och sånt där. Så det blir en väldigt begränsad roll för honom. Och han platsar ju inte första PP heller, så att det blir liksom han hamnar i ingenmansland, höll jag på att säga, i rollfördelningen. Och därför har han fått sitta nu. Och nu har han dessutom vunnit massa matcher här på slutet. Så att då vill man inte ändra på ett vinnande koncept och skicka in Burakovsky igen. Men samtidigt, ja, men det är ju som du säger alltså, att jag har väldigt svårt att se att de bara vi ger upp Burakovsky nu och skickar honom mot, ja, vi får se det bästa vi hittar. Jag tror att det kommer krävas ett ganska ordentligt utbyte ändå för att de ska ge upp honom. Det är fortfarande en första rundare. Han är fortfarande ung, vad är han, 22-23 år. Han visade i slutspelet senast att han är viktig. Han gjorde två mål mot mitt Tampa Game 7 där i konferensfinalen. Och ja, alltså.
Ja, men och dessutom är det då kontraktsår. Han blir ju restricted free agent blir han i slutet av säsongen. Det spelar ju in i den här bilden också. Men samtidigt, de kan inte skicka honom till AHL. Då måste han gå igenom waivers och då kommer någon och bara ta honom.
Nej, det är det.
Ja, och samtidigt vill man inte bara ha en sån spelare gå och dra heller, sitta på pressläktaren.
Nej, precis.
Så det är lite delikat situation.
Han tjänar ju ändå 3 miljoner dollar drygt och,
ja, dels det, men framförallt så är det liksom, det är inte bra för karriären att gå och vara extra forward en hel säsong.
Nej, exakt. Nej, precis. Och inte ett kontrakt så heller. Men det, i och med att han är RFA och tjänar över 3 miljoner dollar, så att ska Washington kunna behålla rättigheterna så måste de matcha budet och dessutom höja det lite grann för att kunna behålla honom. Så att, och då vill man inte ha en healthy scratch som tjänar så mycket, så att då måste de hitta en roll åt honom. Så att visst, det finns väl lite tendens på som pekar på att en trade skulle kunna vara aktuellt. Och det pratas ju till exempel nu, Chris Johnston på Sportsnet, din kompis där, har ju, nämnde ju Vancouver som en av intressenterna.
Ja, jag har hört Detroit också.
Ja. Ja.
Ja, det är väl många som skulle till rätt pris skulle vilja ha Burra, det tror jag.
Exakt, och just den typen av lag som har utrymme i topp 6 och som gärna tar in en liksom ung forward med stor potential som behöver ett miljöombyte, och när man har liksom plats och utrymme för det så kan det bli succé. Så att både just Detroit och Vancouver är ju rimliga alternativ och kanske skulle vara bra ändå för Burakovskis karriär, även om det är ju inte dumt att vara Stanley Cup-favorit i Washington heller.
Nej, jag tror han trivs väldigt bra också. Han är vunnit där och är en populär kille i omkringsrummet, lite lillebror åt alla.
Han är ju grå och skämt alla med sin skönska där. Kolla alla ur Malmö, de pissar på Frölunda här. Ja, men det var ju lite så.
Ja.
Så att
mördande kul det där.
Ja, visst. Ja. Jag tror fortfarande på Burra.
Ja, om de krånglar till sommaren kanske. Det går mer och mer rykten om att general managers har sagt att till sommaren kommer det bli mycket offer sheets. Ja. Det är ju spännande. Det är för lite sånt liksom. Det är som en, de har en kartell och inte och respekterar varandra för mycket klubbarna.
Ja, ja.
Det skulle vara mycket roligare om det kommer offer sheets.
Ja, det är ju
vilket alltså är det, man, det är ett fientligt bud kan man säga som gäller RFA då, att då måste klubben de tillhör matcha det, annars får han gå.
Exakt. Och det fanns ju läge att göra så med Nylander nu till exempel, när Toronto satt i en pressad lönetagssituation och gå in och ge ett bud som Toronto inte hade kunnat matcha.
Ja.
Men det är just den här hederskodex inofficiella general managers emellan, att man gör inte så mot andra klubbar. Men visst, det vore kul och det finns många RFAs som blir det i sommar. Som kan ställa till det. Och liksom börjar en, ja, då kanske det blir någon dominoeffekt ändå.
Ja, det skulle vara så kul. Det skulle bli så kaotiskt och upprört och
uppiggande.
Oförutsägbart. Ja, uppiggande, oförutsägbart skulle bli kul.
Ja, det hoppas jag.
Det kommer ett offersheet på Auston Matthews som Toronto inte kan matcha.
Smack, och sen så direkt efter det ett offersheet på Mitch Marner. Boom.
Ja. Ja. Då får de problem.
Eller, men det skulle bli problem. Alltså, de kanske kan behålla någon av dem förstås. Men alltså,
ja, de skulle, låt säga att de skulle matcha då Matthews som fick lov att bita ihop. Men så kommer direkt till Marner. Då kan,
exakt,
då går
det jättehögt. Så de måste acceptera, ja, 14 miljoner för Marner. Eller?
Ja.
Ja. Ja. Ja, det är spännande.
Mm. Hur, du har något mer du har sett från senaste dagarna du tycker ska diskuteras? Eller ska vi
ta det säkert, och men jag känner, ja.
Sammanfattning.
Jag tycker vi ger oss in där, för då kommer vi automatiskt in på alla möjliga lag här som vi känner för att lyfta fram.
Ja, vi har alltså tänkt oss både 5 positiva överraskningar som lag, 5 negativa överraskningar som lag och sen samma giv med några individuella killar.
Ja, precis. Så både på spelarnivå och på lagnivå.
Men vi börjar med lag.
Ja.
Och vi djur, alltså börjar vi positivt. Och jag har, jag kan väl dra de 5 lag jag har, ja, plus bubblare. Och så kan vi gå in på dem. De som överraskar mest på mig på olika sätt är Columbus, Buffalo, Montreal, Anaheim, Detroit, med Washington, Ottawa, Colorado och Calgary som lite bubblare där.
Ja, okej. Okay. Ja, det är, ja, jag reagerar på några lag där som inte är med på min lista.
Låt men, höra.
Columbus till exempel. Jag kan förstå det med tanke på deras... jag ser dem som ett väldigt starkt lag. Men det som man hade frågetecken för inför säsongen, det var ju just det här med hur ska de hantera att Panarin och Bobrovski är på kontraktsår och ryktas vilja bort.
Ja.
Det kan ju vara något som sätter sig i hela omklädningsrummet och hela stämningen kring laget. Men hittills så, visst, de har inte varit dominanta i år, men de ser fortfarande ut och ånga på mot slutspel.
De har varit topp 3 i Metropolitan hela säsongen. Och ja. Innan Washington kom igång ordentligt så var de också etta länge. Och ändå har liksom seglat lite under radarn. Det är ingen som pratar om Columbus riktigt. Nej. Och jag trodde att det där skulle bli väldiga problem med Panarin, Bobrovski och med tanke på vilken coach de har, att det skulle bli för mycket konflikt och ja, friktion. Men jag tycker de har hanterat den situationen väldigt bra och är uppenbarligen alltjämt ett jävligt jobbigt lag att möta, framförallt i Nationwide Arena.
Ja, det, den här kanonkulan skrämmer motståndarna, bokstavligt talat. Alltså. Det var Johnny Gaudreau här om sisten som ryckte till rejält, alltså. Han var inte beredd på det.
Men, ja. Det är lika med journalisterna, kan jag säga.
Ja, just det, du sitter där och du gillar inte den där, va?
Ja, det var länge sedan jag var där, men man rycker till. Man glömmer bort det där, fast man har sagt att man inte ska göra det.
Ja, och så boom!
De drar världens kanon när Columbus har gjort mål. Alltså. Ja. Men vilka mer lag tycker du är konstiga där då?
Nej, men jag håller med. Alltså, visst, det är överraskningar allihop. Många av dem är på min lista också. Ett som jag tänkte på, och som trots allt kanske borde vara med, jag köper det fullt ut, men ändå så plockar jag bort dem. Det är faktiskt Anaheim. Som jag inte riktigt... Ja, det är jätteöverraskande att de är med, att de är så här bra med, trots alla skador.
Ja.
Men jag tycker inte att de spelar det, så trots, bra. Ja.
Trots Randy Carla eller Bossett. Ja. Nej, det kan man kanske tycka att de inte gör. Men nu har de 4 raka till exempel. Ja. Vände 0-2 underläget till 4-2 seger mot Pittsburgh igår.
Ja.
Ditt ständigt haltande Pittsburgh.
Mitt. Ja.
och... Ja, jag tycker det är en stor överraskning med tanke på skador och att jag hade bestämt mig förra säsongen att det kommer inte att gå med Randy Carlyle. Tiden har gått ifrån honom, men uppenbarligen inte. De gör det mycket, mycket bättre än jag hade trott.
Exakt, och där tycker jag Brian Murray har gjort det bra också utifrån general manager-perspektivet att verkligen göra en strategisk kursändring och gå mot en modernare hockey i sina spelarrekryteringar. Alltså ta in Åberg och ta in Daniel Språng här och,
ja. Ja, det har ju gått väldigt bra för honom.
Exakt, och många unga spelare som fick chansen i början. Och sen Max Comtois till exempel. Och ja, vi hade ju Isak Lundeström som tog en plats också. Man går mot en snabbare, modernare hockey som ju verkligen inte går i linje med vad Carlisle har stått för tidigare. Men det börjar ändå kännas, och då ska vi ändå komma ihåg att till exempel på den här roadtrippen som de har varit på nu den här sista tiden uttaget, så har de fått klara sig utan Rickard Rakell och utan Cam Fowler och många fler. Men Corey Perry har varit borta hela säsongen, så att det, det är starkt.
Så vad är ditt problem? Så har de en av säsongens eller bästa målvakter där i Gibson.
Ja, han är, John Gibson har ju, jag skulle säga att han är den enskilt största anledningen till att de håller, att de har hållit sig så här flytande och till och med lite till kanske.
En gammal Jekyll-favorit.
En gammal Jekyll-favorit som jag måste lyfta fram. Han har varit fantastisk bra den här säsongen, och hans underliggande siffror när man pratar målvakter är ju lite mer komplicerat, men det finns en statistik till exempel när man räknar ut hur farliga målchanser man ställs emot, och då kan man räkna ut någon slags expected goals, så mycket man borde släppa in utifrån graden av målchanser man råkar ut för som målvakt. Och han har räddat så fruktansvärt mycket stekheta målchanser,
Jag ska se honom ikväll. Dax är ju faktiskt här i New York idag direkt, de har back to back efter Pittsburgh då. Och jag är på Garden, jag funderar lite på om jag skulle gå på Devils Toronto istället. Maple Leafs är liksom lite talk of the town, många fans hemma, men jag har inte sett Ducks på hela säsongen, så jag väljer dem.
Ja, du vill se dem nu när de ändå är heta och kommer till din kust.
Och det är många svenskar, jag vill se Åberg till exempel.
Ja, det förstår.
Det ska bli kul, men vad gäller Gibson då ska vi mäta honom noga ikväll, därför att de två mest imponerande målvaktsinsatser jag har sett i år, det var ju då nu alldeles nyligen, så var det först Vasilevskiy i Tampa där när han gjorde 48 redan, jag var fullständigt jävla omöjlig i sin comeback.
Ja.
Men bara några dagar senare här när Vegas var i New York, så var Henke Lundqvist på nästan samma nivå.
Ja, jag har köpt.
Såg du det? Det var världsklass.
Ja.
Två första perioderna, de hade blivit fått stryk med 8-0 av Vegas om det hade varit normalt.
Ja. Ja, jag läste ju enorma överord, nu är jag taskig mot Henke.
Tack.
Alla som såg den matchen, alla spelare som involverade så där, det allt handlar ju om att Henke Lundqvist var ett monster.
Ja. Till skillnad från dig och Tobias Pettersson då, så tycker jag att det är tvärtom. Tobias hävdar till exempel att är det någonstans stats säger allt, så är det med målvakter. Jag håller inte alls med om det, jag tycker det är precis tvärtom.
Ja.
Det säger mindre om vad man har för över tid för siffror, hur många puckar man har stoppat. Jag tycker det är mycket viktigare när man gör dem och vad för slags räddningar man gör och i vilka situationer som inte går att läsa av i statistik.
Ja, jag tycker en blandning är att föredra. Man måste snegla lite på statistiken, men man kan inte luta sig mot den.
Nej, och mindre med målvakter än utespelare, tycker jag.
Ja, målvakter är komplicerat tycker jag också, jag håller med.
Ja. Om man ser som en sån som Gibson då, han kan vara hur bra som helst, men om man sen börjar darra i de allra största matcherna i Game 7 och sånt, och dessutom blir skadad jämt, vilket ju han blir, så då är man inte någon av de stora enligt mig.
Jag har en stor Anaheim en polare som är extremt stort Anaheim-fan. Han är alltså tre meter lång. Nej, men han håller på dem stenhårt och han är inte någon, han har aldrig varit något Gibson-fan just på grund av den anledningen att han har blivit sviken av honom i de viktigaste matcherna långt in i slutspelet. Mm. När Anaheim har höga förhoppningar liksom.
Ja, men låt oss gå vidare. Buffalo då, det hade vi ju på känn att de skulle bli bättre och att de skulle stiga uppåt i tabellen, men inte att att klivet skulle bli så här stort. Det är en överraskning för mig, och David Lock, vi kommer ju in på enskilda spelare, och det är några där som har överraskat enormt positivt. Med Jeff Skinner i första ledet. Men även Jack Eichel har ju verkligen sin career season nu.
Ja, nu har han växlat ut till en av elitspelarna i ligan som är liksom en toppcenter verkligen.
Ja.
Som utstrålar den pondusen. Alltså han är ju ändå den som driver det här laget, får man ändå säga.
Ja, och så har Carter Hutton visat sig vara en första målis. Det var ju frågetecken tycker jag. Det var så här, kommer han att bli en ny Scott Darling eller så? Men nej, han har ju varit svinaktigt bra. Och jag tror att vi, nu när vi är så här långt in, att Buffalo kommer vara med och slåss om slutspelsplats. Det är bara
ja, så är det. Det håller jag helt med. Alltså på slutet, de är så, jag tycker de håller en hög lägsta nivå på ett helt annat sätt än man kunde tänka sig om Buffalo. De är liksom mot det mest tuffa motståndet och mot lag som de kanske kan börja underskatta vid det här laget, så tycker jag ändå att de sällan sjunker ihop totalt liksom ens i några byten, utan jag tycker de är med match efter match efter match. och håller, en, liksom, håller ihop som lag. Och vi har ju pratat om stämningen i gruppen där, att det är helt annan känsla kring Buffalo även i omklädningsrummet och sådär. Alla vill spela där nu. Och Dahlin-effekten som jag har pratat om. Men också, jag hörde en intervju med Botterill här nyligen där han pratade om att nu har de ju varit där, alltså just han och Housley, tränaren, att de två har fått vara där i ett år nu. Och det här är inne på sin andra säsong och liksom vant sig vid korridorerna och vant sig vid spelarna, vant sig vid materialerna, alltihopa, hela organisationen. Och liksom de kan Buffalo nu också, de har verkligen kunnat sätta prägel på det här laget nu. De har lärt känna Jack Eichel, de vet vad de ska trycka på, de har lärt känna honom utan och innan liksom. Och han, han är dem så att säga. De verkar ha en jättebra kommunikation, Housley och Eichel, överlag.
Eichel verkar vara en väldigt intelligent person tycker jag. Han är också en av få hockeyspelare jag stött på. Han har väldigt bra musiksmak och det visar sig. Extremt intresserad av musik. Skivsamlare. Och då blir man ju, då blir jag kär.
Då är man ju alltså, då passerar man många svenskar på listan alltså.
Då är man hemma hos mig.
Ja, just det, det förstår jag. Ja, nej, men det, och sen just det här med Bortrill som jag har tjatat om. Alltså, kollar man på AHL och till och med ECHL nu. Han är ju en organisationsbyggare, Bortrill, efter att ha varit i Wilkes-Barre i AHL så länge. Nu toppen av AHL och toppen av ECHL och toppen av NHL. Så det är liksom, allt funkar.
Ja. Ja, det är positivt. Jag tycker det är kul när det, saker och ting förändras i ligan och det sker sådana här paradigmskiften. Och vi trodde att där i Atlantic så är det de tre stora och sen är det Florida och så är det resten. Nu är det snarare Buffalo som är Florida.
Ja, exakt. Och det här tycker jag är styrka med NHL. Man kan tycka vad man vill om den amerikanska sportmodellen, men det här är ju verkligen någonting roligt att chansen finns för till och med laget, ligans jumbo, att göra en sån här resa på över en sommar.
Ja. Montreal är i samma division tycker jag också har överraskat. De har ju överraskat framförallt genom att få en helt ny identitet.
Ja.
Och blivit ett helt annat lag än vad vi såg förut. Kvicka, unga, snabba. Och då har ändå Shea Weber precis kommit tillbaks. Och, men han har liksom smält in på något vis i den nya identiteten han också.
Ja, jag tycker de är ju jätteroliga att titta på nu för tiden.
Ja.
Alltså nu är Shea Weber tillbaks och då kanske han drar upp den grejen lite grann. Men jag kommer ihåg att när jag kollade för någon månad sedan average längden och vikten i NHL, då är plötsligt Montreal, ja, då är typ det lättaste och det kortaste laget i NHL.
Ja, det är det, man känner det liksom. Att det är små knattar som åker omkring.
Ja, det är såna här små Domi och Drouin och Byron och Matthew Pekka liksom.
Kotkaniemi,
precis. Jag menar, så har man inte lärt känna Bergevin och Claude Julien tidigare.
Nej.
De har båda, precis lite likt Anaheim och som vi har sett många coacher faktiskt, ja, byta skruden om man säger. Växla skinn. Och ömsa skinn. Förlåt mig, nu höll jag på med såna här uttryck.
Växla skinn är bra.
Ja. Och helt
jag ska
enkelt
gå och växla skinn här, vänta lite.
Ja, jag förstår det. Usch.
Ja. Nu tror de att jag hånar dig igen. Jag hånar inte, vi skojar.
Ja, jag skulle behöva 2-årsutbildning i ordspråk här för att bättra mig. Men
jag tycker det är underbart. Det blir ju nya, helt nya varianter.
Ja, jag kommer i och för sig på lite nya egenheter. Men ja, men nej, det är kul. Ja, det är kul med ett bra Montreal också. Alltså det vill man ju, ett bra Toronto och ett bra Montreal. Det är ju ett uppsving för ligan.
Ja, verkligen. Och de kommer vara med och slåss om slutspel också, känns det som. De kommer vara där, åtminstone en av de där wildcard-platserna. Det tror jag.
Exakt.
Och det vill ju alla, att det ska vara slutspelsmatcher i Bell Center, för det liknar ingenting.
Nej, det slår väl allting. Det är bara att konstatera.
Jag var där på konferensfinal och det var ju sanning häftigt.
Ja, det är ju en sån enormt stor arena också.
Det är
det United Center som är något större? Jag vet inte, de konkurrerar väl om vilken som egentligen är störst. Ja. Ja, det är, när vi sa Webber så måste jag lyfta fram en särskild spelare också. Jag har en annan som en av mina skräll, eller liksom överraskningar när vi ska prata spelare. Men jag vill lyfta fram också att jag tycker Jeff Petrie i Shea Webbers långa frånvaro klev fram som en jättebra back under hösten. Jag tyckte man kan slå fast att han under hösten i alla fall kanske var en topp 15 back i NHL. Och de vitsorden har inte han fått tidigare i sin karriär.
Nej, kul. Ja, Detroit är i samma division. De är inte lika bra, men de är bättre än vad jag trodde. Mycket bättre.
Mm.
Vi har pratat om det några gånger nu, att den här mellangenerationen har, har blivit bättre och kidsen har verkligen kommit igång nu. Ja. Athanasio, Manta, tyvärr Manta skadad då, och Larkin. Ja. Och Gustav Nyqvist har något av en career season han också.
Ja.
Han har verkligen klivit ur Zätas skugga på något vis.
Ja.
Och blivit en playmaker av rang.
Precis, han är, det är, jag ser in poäng match efter match nu för tiden.
Ja.
Ja, playmaker absolut, men också skott, alltså vilka rökare han kan slänga till med bara från ingenstans, dåliga vinklar och sånt där.
Jag måste rökare, ett härligt ord.
Ja, han har en bra rökare alltså när han vispar till med klubban. Ja, ja. Han är ju en kvalitativ spelare.
Ja, verkligen, men det känns som att han har blivit mycket tydligare en av ledarna där. Han håller på att göra det till sitt lag.
Ja. Ja,
då, kan han, då finns ändå risken att han kan bli tradad. Om de är borta i slutet av februari, då kommer Detroit att kunna få väldigt mycket för Gustav.
Ja, han har verkligen höjt sitt marknadsvärde här på några veckor, inte minst.
Ja, ja.
Det måste man säga. Ja, jag har skrivit upp Ottawa också.
Ja, jo, men det måste man, ja, som sagt, de var bubblar hos mig, men visst, vi trodde att det var totalt kört för dem, att de skulle vara utskrattade och har tagit 7 poäng vid det här laget.
Ja, precis.
Men de har något där.
Ja, men man får ändå säga det att med tanke på den shitshowen som det har varit, som du påpekar, så trodde man att de skulle, ja, det kan bli rekorddåligt. De kan slå Colorados bottennotering för något år sedan. Liksom, ingen vill vara där. Craig Anderson ville, det ryktades som att han ville bort, och Mark Stone skrev bara ett ettårskontrakt för att förhoppningsvis kunna försvinna sen. Men Anderson har varit helt okej. Mark Stone gör ju ett riktigt bra kontraktsår här. Och Matt Duchene var ju väldigt bra, till och med efter den här Uber-incidenten. Och många av de här unga spelarna framförallt har ju verkligen tagit chansen. Och liksom införlivat lite ny framtidstro hos väldigt sargade fans.
Ja, och de har också fått, som Per Järvi sa när vi var där på Erik Karlsson-återkomsten, så de har också fått ihop det som grupp. Han sa att det var ju bara kaos där förra året. Det är ingen hemlighet att det var ett omklädningsrum i sönderfall. Men att de har byggt, ifrån det så har de byggt ihop en riktigt bra grupp och fått enorm kemi och slåss för varann.
Ja, så medan Melnyk fortfarande håller på med lite kaos uppe i styrelserummet, så har de i alla fall kommit ihop ner i omklädningsrummet. Och bildat en stark kemi. Det får man igenom.
Ja. Ja, jag tycker även, jag sa Washington som bubblare, och de är ju mästare, så det är väl konstigt att kalla dem positiva överraskningar, men det positiva är ju där att de inte har visat minsta tecken på hangover, utan tvärtom har blivit bara inspirerade, avslappnade och harmoniska efter att döda sina demoner.
Ja. Ja, absolut, det exakt. Ovechkin som fortsätter göra hattricks när vi pratade om honom förra veckan.
Ja.
Det liksom håller på att bli lite career season för han och Bäckström helt plötsligt efter, liksom, som vi var inne på förra veckan, när vi trodde att de skulle vara lite avmätta, kanske känna av baksmällan ända in i december här, men inte Nej. Ett dugg.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hej. Och lika så är det med de andra bubblalagen jag nämnde där. Colorado och Calgary. Vi visste att de skulle vara bra. Men inte så här bra kanske. Nej. Eller du visste. Jag trodde inte riktigt på Calgary. Men det gjorde du.
Ja,
men du trodde nog inte att de skulle vara så här bra.
Nej, inte att de skulle få till det så här extremt. Vi pratade om deras secondary scoring förra året som var katastrof, och nu är de det lag som gör näst mest mål i ligan bakom Tampa. De delar den andra platsen med Colorado faktiskt, som du också nämnde. Så att snacka om att det öser sin mål på deras fronter. Så att, ja, jag håller med dig där. Colorado skrev jag upp som en av mina positiva överraskningar, en av fem som vi tog ut. För att jag trodde ändå att, jag var inte helt säker på att deras fantastiska lyft förra säsongen skulle hålla i sig på ett liknande sätt i år.
Nej, det fanns ju en känsla av att det kunde bli ett sånt där steg tillbaka för ett lag som får plötslig framgång.
Exakt, för så var det ju senast i Colorado hade en bra säsong, 2013-14. Då var det katastrof året efter, men nu har de, ja, det är en annan känsla i den gruppen också, och så har de ju första serien som är bäst i NHL. Så att,
ja, det har de. Så länge Bergeron är skadad i alla fall så är första kedjan i Colorado bäst. Och ja, den är så jävla svinbra faktiskt, om jag ursäktar mitt grova språk.
Det är mördande bra, får vi även kalla den kedjan.
Ja. Ja. Det får vi. Ja, om vi tittar negativa överraskningar på lagsidan då, så ser min lista, den är ju inte så sensationell, men det är Philadelphia som jag pratade om, Florida, New Jersey, St. Louis, LA och Chicago ska ju vara där också, fast Chicago hade jag en känsla av att det här kunde hända. De andra är större besvikelser. Och Philadelphia har vi just pratat om så mycket, det kan vi nästan, ja, vi trodde att de skulle vara med topp tre i Metropolitan och de är sist. Och det har bara varit de startar om säsongen nu kan man säga.
Ja, korrekt.
Om det kommer att räcka, det vet man inte.
Ja, det är 8 poäng upp i när vi spelar in det här faktiskt. Så att det,
och det brukar vara, det låter inte så mycket, men vi vet, som vi har pratat om förra gången, att ja, efter Thanksgiving är det svårt att göra någonting åt det om man ligger för långt efter.
Exakt, och 2-poängssystem när man är van med det svenska systemet lite bakhuvudet på något vis. Så det tar ett tag att klättra uppåt i tabellen.
Ja, men Florida då? Florida Panthers, som sagt, de hade vi som buffertlaget mellan de riktigt starka i Atlantic och de svagare, men den rollen har de förlorat lite, och det är konstigt med den där klubben. Varje gång det känns som att de är på väg åt rätt håll så tar de ett steg tillbaks. Det är både mitt i säsongerna är det så, och på lång sikt är det så. Vad är det för fel där, Jonathan?
Nej, jag vet inte, de lyckas inte få ihop det, och just det här med förväntningarna verkar de ha otroligt svårt att motsvara. När de inte har förväntningar på sig, då kan de ju sticka vägen om, som slutet på förra säsongen när de gjorde en otrolig vår och bara var en poäng från slutspel till slut. För det finns ju kvalitet där. Deras topp 6 är ju i princip
contendermässigt. Det är så konstigt. De har en av världens bästa tvåvägscentrar i Barkov. De har en Mike Hoffman som har varit en sensation sedan han kom dit.
Ja.
Och Huber då, och backarna är ju väldigt, det är ju liksom namnstarka, Jandel och Ekblad och
Matheson är ju
Matheson. Och de har en Longo som är inte alls i slut liksom.
Nej, lite skadebenägen hit och dit, men han är fortfarande en duglig målvaktssida med Reimer där också.
Ja.
Men det är,
och ändå blir det så här.
Ja, precis. Och visst, de kan skylla på att Trocheck är långtidsskadad. Det är ett hårt slag för dem. Han spelar ändå över 20 minuter per match. Han och Barkov, de gick ju stenhårt på sina två första centra. Men även när han var skadefri så fick de ju en usel start. Så att det har inte bara med det att göra. Nej, jag förstår inte riktigt varför. Men det är ju återkommande år efter år. Så att.
Ja, det är det. Det får nog bli ett coachbyte där också snart.
Ja, jag ska inte säga en sån. Nej.
Jag skulle fråga. Nej, gör inte det. Vi låter det vara.
Ja, det gör vi faktiskt.
Ja, otroligt kul. New Jersey Devils hade vi väl också en känsla av att det kunde. De har ju verkligen fått den här reaktionen. Som vi sa, ett ungt lag som har framgång. Och sen så, ja, fastnar lite. De tror kanske att det ska gå lättare än det gör. Och de har haft det tungt.
Ja, precis. Nej, jag skrev också upp dem som en besvikelse. Som du säger, de går ändå till slutspel i fjol. Då de var å andra sidan en jätteöverraskning. För det hade de inte ens räknat med själva. Att det skulle gå så bra. Men i år är det lite mer, kanske lite mer normalt, samtidigt som ja, sådär, de har inte haft den typen av säsonger från individuella spelare som heller. Alltså,
det är inte bara det att de har sämre resultat. När man ser dem så har de inte alls det här klippet som de hade i fjol när det kändes som de spelade. De gick till attack med en aggressivitet som var riktigt imponerande och snurrade som fan i anfallszonen.
Exakt.
Det har gått förlorat.
Ja, precis. Och det var verkligen så kväll efter kväll. Och jag tyckte nästan alla Alltså det hände aldrig att New Jersey, nu händer det säkert någon gång, men det kändes som att det aldrig blev några stora förluster för dem, utan det var alltid, förlorade de så var det med 4-3 eller att man fick slå dem i förlängningen och sånt där. Men, mm. men nu har det ju varit några rejäla kollapser när de har slutat spela. Då är det ju inte samma känsla i gruppen längre, det är ju bara att konstatera.
Ja, och sen har de ju målvaktsproblem då. Det är ju det är direkt synd om Corey Schneider. Han har inte vunnit på ett år nu.
Nej, exakt.
Varje gång han startar så går det ut skogen. Jag tror han har 18 raka förluster.
Ja, det är ju fruktansvärt. Och det är ändå en gammal toppmålvakt. Alltså en av ligans bästa får vi ändå säga.
Snackar om att det bara är mentalt. Eller i huvudsak mentalt.
Ja, visst, han har haft skadeproblem och sådär. Men det sitter ju i skallen där framförallt. Inte bara i kroppen, sliten kropp. Utan...
Ja, det är svårt att inte känna för honom.
Ja.
Sen har vi de tre sorgebarnen som jag varit klumpa ihop förut i väst då och pratat mycket om. St. Louis, LA och Chicago. Och jag måste säga, när jag tänker på det, så är St. Louis den stora besvikelsen, för att de gjorde ju faktiskt en del i somras. De försökte ju uppgradera sin trupp med lite bra trader.
Ja, exakt. Och
det är inte så att traderna, det är inte så att traderna har varit dåliga. Ryan O'Reilly. Ja, han har ju varit bra.
Ja, han var kanske bästa spelaren i laget.
Ja.
Men
andra istället sidan... har den del av ryggraden som blev kvar håller på att söndras upp. De är så fruktansvärt ojämna. Det är så här false starters hela tiden. Det känns som att nu har de hittat tillbaka. Nu vann de en match. Men de kan inte få ihop en svit av bättre insatser.
Nej, exakt. Som... mot Calgary till exempel när det är 0-4 i första perioden på hemmaplan.
Ja.
Det går inte.
Ja, det är obegripligt. Och sen är ju målvaktsproblem där också. Jake Allen har ju inte alls varit bra.
Nej, precis. Och då har de ingen Carter Hutton som kan komma upp och rädda upp det. Utan nu är det Chad Johnson, eller vad är det? Nu,
det var Chad Johnson. Han var satt på waivers och är faktiskt med Anaheim här idag. Han blev ju plockad. För att Ryan Miller blev skadad, då tog de Chad.
Just det.
Journeyman Chad, finns det något lag han inte har spelat i?
Nej, det vet vi inte. Han har nog varit i en åtminstone 7-6 klubbar nu.
Ja, jag ska kolla här. Har du någon mer där på listan? LA och Chicago, vi kommer in på dem lite tycker jag med, när vi nämner spelare.
Men ja, exakt. Nej, jag tog med Kings bara för att de också försökte satsa lite genom att ta in Kobe och de hade kvar sin självbild. De gick ändå till slutspel i fjol. Men Chicago tog jag inte med heller. Trots deras tunga säsong här så har jag inte dem som en av fem besvikelser. För att vi trodde att de skulle sluta sist i Central. Vi såg ju det här framför oss.
Men, låt mig bara berätta om Chad Johnson. Han har spelat i Rangers, Phoenix Coyotes som de heter då, Boston Bruins, New York Islanders, Buffalo Sabres, Calgary Flames, Buffalo Sabres, St. Louis Blues och Anaheim Ducks nu.
Oj, hur många blev det? Sju?
Sju, åtta.
Åtta, oj.
Ja, en sann journeyman.
Då håller man journeyman status och det sjunger om det. Det är epitetet på. Jag tog med en till klubb också. Och det är faktiskt det som du just kallar för mitt Pittsburgh.
Ja, faktiskt. Det var ju dumt av mig att glömma dem. Det har du rätt i.
Ja, alltså...
Du har ju sagt att de ska vinna, du.
Ja, det är ju inget bra. Det känns ju inte klockrent just nu. Men alltså, för jag... känner ju att deras fönster ska inte vara dött än. Jag menar, det är fortfarande... De får fortfarande...
Inte stängt, kanske. Fönster, jag vet inte om fönster dör.
Nej, det är möjligt att de...
Så nu fortsätter håna det.
Ja. Nej, men det är så här, Crosby och Malkin. Malkin och Kessel och de är fortfarande fina poängsnitt. De är inte uppe liksom, där i poängliga topp, allra högst upp. Men det är fortfarande poäng per match och Letang och så där. Vi har ju pratat mycket om Pittsburgh, målvaktssidan har varit problem, att de släpper in för mycket mål, att försvarsspelet inte är tillräckligt bra och att de kanske inte är så snabba som de var liksom lite pionjärer för den här riktigt moderna hockey nu med sina två Stanley Cup-vinster.
Kommer tillbaka till 2016, jag tycker det är så intressant där att i väst då så slog San Jose slog St. Louis för att de var snabbare än St. Louis, eller de avslöjade St. Louis som för långsamma.
Ja.
Men sen blev de själva avslöjade som för långsamma mot Pittsburgh i finalen.
Ja. Ja, exakt.
Och nu, bara två år senare, eller 2,5 år senare, så är Pittsburgh inte bland de snabbaste.
Nej, det är de inte.
De hänger inte med när Tampa, Toronto, Winnipeg, Nashville kör.
Nej, det är inte samma speed inom lagen. Men samtidigt så vill jag envist hävda att liksom, det ska fortfarande 2019 då gå att vinna med ett lag med Crosby, Malkin, Kessel och Letang.
Ja, det... men Jonathan, de har också haft det här lite false starters fenomenet nu, att nu känns som men nu har de kommit ur sig, nu har de gjort några bra matcher, men det förs hela tiden upp av nya floppar. Det är inte bra. Det här är något som inte har hänt tidigare under Salvan eran. De har haft svackor, men de har tagit sig ur dem med svung.
Exakt, men nu trampar de lite vatten, får vi säga. Det går inte, det är liksom inte ett steg bak och två framåt, utan det är nästan tvärtom ibland. Ja. Mm. Ja, här ska vi ta spelare.
Ja, och vi börjar positivt. Det finns ju så många alternativ att tänka på. Men jag fick ihop, spontant fick jag ihop 6 väldigt positiva individuellt. Och de heter Elias Lindholm, Mikko Rantanen, Thomas Chabot, Jeff Skinner, Elias Pettersson och Mike Hoffman kan vi diskutera, tycker jag.
Ja, det var många gemensamma nämnare med mina spelare. Jag drar dem då. Ja. Så ser vi om det var typ samma. Jag har också Jeff Skinner, jag har också Thomas Chabot. Jag har också Elias Pettersson och Elias Lindholm.
Mm.
Sen håller jag med om dem du sa, jag funderar på dem också, men jag tänkte kanske att jag ska hitta på några andra, och jag tog Max Domi, och jag tog faktiskt, jag ville ha en målvakt, och då tog jag, det finns flera här, men jag tog Mikko Koskinen.
Ja, bra. Vi kan ju ta en sån som Elias Lindholm har vi pratat mycket om senaste tiden. Han är en av vad sa jag för? Han är Wild Bill i miniformat. Årets Wild Bill i miniformat. Han har ju liksom i söndags här nu så tangerar han sitt personbästa med 17:e målet. Och har bara spelat 34 matcher. Det säger något.
Ja, det säger ju faktiskt någonting. Han ligger på över 1 poäng per match. Han kommer ju snart tangera sitt totala poängrekord också. Han är ju uppe på sina 40 poäng snart, och det är där han brukar ligga normalt sett. Som vi vant oss vid i Carolina. Men det är som vi har pratat om. Alltså, trots Bill Peters, trodde vi.
Ja. Så har han... Ja, vi var inne på det här redan förra veckan faktiskt.
Exakt. Ja, vi, men det är imponerande då. Spelar som mest av alla forwards i Calgary också.
Hans namn är Elias Pettersson. Visste vi ju skulle bli en bra rookie. Men ingen, inte vi heller, hade riktigt på känn att det skulle bli bästa rookien på hur länge... i svenskt avseende någonsin. Nej. Det visste vi inte.
Nej, vi trodde inte att vi efter 3 månader skulle prata om att kan han bli Foppa stor eller större? Mats Sundin, eller liksom den typen av vokabulär trodde vi inte vi skulle använda om Elias Pettersson redan.
Nej.
Och kanske inte i framtiden heller. Alltså, men han är ju en mega super talang. Alltså.
Ja, Mikko Rantanen har vi också pratat väldigt mycket om, den där första kedjan i Colorado som han bildade med Nathan MacKinnon och Gabriel Landeskog. De var ju bra redan i fjol, men att Mikko Rantanen skulle vara så här bra och leda poängligan med marginal, det var ju överraskning. Det är ju en stor överraskning.
Ja, det är så pass stort så jag var till och med tvungna att trycka en Jarko i poddstudion så att han fick reda ut 10 minuter kring Mikko Rantanens start på säsongen.
Jarko som kommer återkomma snart, jag har rimmat om Jarko.
Trevligt. Ja, det är poddens finske vän.
Ja, det är det. Ja. Men några som vi då har nämnt mindre om, som intressant att prata om här då, och inklusive dina 2 som inte jag hade, men vi kan ju börja med de gemensamma här då, och Thomas Chabot i Ottawa backen, han är ju nya Erik Karlsson där, varken mer eller mindre.
Ja, alltså
han har åtminstone sett till att förlusten av Erik känns betydligt mindre än vad man trodde.
Precis, alltså hans offensiva siffror är ju, han leder alltså, när vi spelar in där så leder han alltså backarnas poängliga hela NHL. Han har gjort 36 poäng på 35 matcher. Så att,
du, ursäkta, jag måste gå och hämta kaffe. Jag står inte ut.
Nu måste du ha
kaffe. Prata lite om Thomas.
Om jag Thomas, ja. Ja, men vi visste ju att Chabot var en stor talang. Liksom. Han gick ju till, liksom, i första rundan då, för ett par år sedan. Och i JVM så blev han ju MVP för Kanada. Och det säger ju en hel del. Men att han skulle liksom explodera så här fullständigt nu när han blev första back i PP och så vidare. Och liksom första backpar så här när Erik Karlsson är borta.
Ja, just
då, Då har han visat sig vara otroligt duktig offensivt. Men jag måste i sammanhanget ändå påpeka att hans defensiv är ju inte på Erik Karlsson nivå. Där behöver man ta många, många kliv för att bli en riktig toppback i ligan, känner jag. Han är inte aktuell för en Norris Trophy för mig. Jag såg en rolig tweet faktiskt av Dmitri Filipovic på Sportsnet som twittrar att den offensiva uppställning som är vassaste i ligan, det är dels den som Thomas Chabot tillhör och det är dels den som Thomas Chabot spelar mot. Det kanske var lite överdrivet, men det skapas enormt många chanser framåt och även bakåt när han är inne på isen.
Så att... Men så där sades det om Erik i början också, och det har gått bra ändå.
Exakt, och han kommer ju växa in i det mer och mer. Han är fortfarande väldigt ung, Chabot. Ja. Jättetalang och jättebra back redan nu.
Ja. Jeff Skinner nämnde jag också, och han är alltså tvåa i målligan nu bakom Ovechkin, och snacka om på nytt födelse sen flytten från Carolina. Det kändes ju som att han efter sin fina start på karriären hade liksom sjunkit tillbaks och tappat lite av sin magi. Ja. Men intill Jack Eichel så har karriären fått helt ny vigör.
Ja, det var rätt ordval. Det hade jag inte satt. Han hade dragit något konstigt ordspråkställe. Nej, men det är imponerande. 24 mål, han har redan, apropå Lindholm då, så har han redan tangerat sitt målfacit från Carolina i fjol. Och jag tycker det är lite spännande och intressant just med, i Buffalo här. Alltså liksom hur det, hela känslan kring honom har ändrats. Och det har ju Skinner verkligen bidragit till. För att han hade ju också en fin klausul i kontraktet som gjorde att han kunde stoppa trader hit och dit. Men Carolina var ju tydliga med att de inte ville ha kvar honom. De sökte ju en trade redan under pågående säsong i fjol. Och de var överens med Los Angeles Kings. Men då sa Jeff Skinner nej, jag ska inte dit. Utan det var tre klubbar han kunde tänka sig bli tradad till, har det ryktats om. Och det var Pittsburgh, och det var hem till Toronto, och så var det Buffalo. Han ville till Buffalo.
Och ja, det är inte så vanligt att folk vill.
Exakt, det är ju det verkligen inte. Och då kan man ju tycka att utbytet Carolina fick inte var så bra, men de var ju ganska bakbundna. De ville bli av med honom, och det var väldigt svårt att få igenom en trade när Skinner inte ville någonstans, förutom till typ Buffalo. Så att han vill ju spela där, och han vill spela med Jack Eichel. Och han har gjort 24 mål på 30-talet matcher. Så att...
Men du tror att han insåg att han skulle få ut sin fulla potential i den här miljön?
Ja, det var väl dels det att han kände att de hade ett spännande på gång. De hade vunnit draftlotteriet med Rasmus Dahlin, och han såg en stor roll framför sig. Han blev väl lovad i princip att få spela med Jack Eichel till en början i alla fall. Och så är det väl, vilket man varit inne på lite grann, att Toronto ligger ju inte långt därifrån, och där har han sin familj, släkt och vänner.
Det tar bara någon timme att köra dit.
Precis, så att det spelar väl rent geografiskt roll också. Men han såg också att utvecklingspotential för att få en kickstart på sin egen karriär i just Buffalo.
Ja, en väldigt stor, rolig överraskning är det. Jag nämnde Hoffman där också, och det är mer med tanke på hur hans era i Ottawa slutade i total misär och kaos. Så har han ju varit det verkligt positiva utropstecknet i Florida, som i övrigt inte har varit så positivt då.
Nej, precis, men han hade ju en enorm svit där när han gjorde poängen, var det 18-19 raka matcher. Och han har ju också ett riktigt vasst skott. Det är ju inte line
och fruktansvärt. Nej, men det är snudd strax under där.
Det är strax under, så det är inte totalt hemskt att jämföra honom i den kategorin, nästan i alla fall.
Men sen hade du Koskinen också. Vem var det mer du hade?
Ja, Koskinen fick ju Jarkko orera lite om i det här finlandsavsnittet då, för att han ville ju verkligen lyfta fram honom, att han var inte speciellt överraskad efter sina fina säsonger i SKA Sankt Petersburg i KHL där. Dominanterna, men jag var inte säker på att han, jag har sett andra KHL-spelare, som framförallt målvakter, som har klivit över och inte gjort succé. Men Koskinen har ju verkligen blivit Hitchcocks första val, konkurrerat ut Talbot.
Ja, det har han. Det är alltid speciellt när det händer. Att en som har varit andra keeper plötsligt bara snor första spaden.
Ja, precis. Men den jag nämnde tidigare också var ju Max Domi.
Just det.
Jag pratade om Montreal och deras identitetsbyte. Man kan väl ändå säga att Domi personifierar det lite grann. Genom att han är en ung, rapp, supersnabb, hal spelare. Mm. Liksom kontringskung. Och just det här också som jag var negativ till var ju att då sätter de han som center. De lyckas inte lösa sin centerproblematik. De tar in en till som jag ser som ytterforward och spelar som center, precis som de försökte göra Drouin till center. Men Max Domi, kanon i den rollen. Han har ju blivit deras första center nu, och just med Drouin som radarpartner i samma kedja. Och det är kul att kolla på Dome och det är kul att kolla på Montreal.
Och det är som någon påpekade häromdagen, det är absurda i att hela Bell Center sitter och skanderar Domi, Domi, ja. För att det är bara något decennium sedan så var det en Domi. Pappa Domi var en av de mest avskydda som någonsin har åkt omkring där.
Alltså Domi var en sordom i Montreal.
Ja.
Och nu är det hyllningskör.
Ja. Ja, det är lite speciellt.
Ja.
Men så. kul att de där, jag ser honom som Arizona kidsen, han och Duclair.
Ja,
att de lyckas på annat håll.
Ja, faktiskt. Tortorella har ju faktiskt tagit hand om Duclair i Columbus.
The Duke.
The Duke. Oj, oj, när han kom fram i Rangers.
Ja, negativa då, min unge vän. Där har jag... Det finns ju många här på. Jag har tagit Ilya Kovalchuk, Taylor Hall, Brandon Saad, Pietrangelo i St. Louis, Corey Schneider och sen kanske... Alltså de här känns som symboler för sina lags misslyckanden. Ja, ja. Mer än kanske... och jag antar att det finns de som tycker att man ska nämna Erik då också i San Jose. Men det är i så fall bara i förhållande till vad man har haft enorma förväntningar på honom. För det är inte så att Erik har varit dålig. Det har tagit tid att akklimatisera sig. Men San Jose är bra och han är bra.
Jag kände också om jag skulle ta med Erik Karlsson. Och det är nästan en hyllning till honom att ta med honom. För han har ju varit otroligt bra. Alltså egentligen om man inte har förväntningar på honom. Men det säger ju hur mycket man...
Ja, det är bara i förhållande till att man tror att han ska vara helt enorm.
Ja. Jag tog faktiskt med en annan San Jose-back på min femlista här.
Vlasic. Eller Burns.
Nej, Vlasic.
Ja, som jag tog med sån glädje till New York Dolls i fantasy. Och har inte haft det minsta glädje av honom.
Nej. Han har faktiskt inte... sett ut som man brukar och som man har varit så bortskämd med. Och man tänkte att den backsidan kommer bli alltså bäst i ligan. Men Vlasic har också bidragit till, desto mer skulle jag säga, till att det inte sett ut som man trott i San Jose. Hans speltid har ju reducerats bara sista månaden också. Jag tror han har tappat 3 minuter i snitttid sista månaden.
Jo, det känner vi av i New York Dolls.
Ja, precis. Och det är liksom, han gör ju aldrig misstag, men nu har det varit några ganska frapperande turnovers. På ett sätt, jag är inte orolig för Vlad. Jag skulle gärna ha honom i mitt lag. Liksom, men det är lite oroande att han fyller 32 år i mars. Och hans nya 7-årskontrakt, eller vad är det? Ett 8-årskontrakt till och med på $7 miljoner per säsong. Har precis kickat in. Så att,
ja, det känns inte något riktigt bra.
Nej, för att den här utvecklingen, just nu pekar inte åt rätt håll i alla fall för Vlasic.
Nej. Och Kovalchuk då, han är ju på något vis den yttersta symbolen för Los Angeles fiasko. Det var en chansning, det hade varit en chansning att ta in honom på 1 år, men den hade ju varit acceptabel för de flesta.
Ja.
Men Kings skrev 3 år med den 35-åring som inte har spelat i NHL på 5 år.
Nej.
Och det fick resultat av ett lag som var för långsamt förra året, blev ännu långsammare.
Ja.
Och när de... Tyvärr.
Exakt, och när de bytte tränare, ja, då sätter Willie Desjardins honom i fjärde kedjan. Nu är han ju skadad, men ja, det är ju katastrof. Och att just det är 2 år till på det här kontraktet dessutom gör ju att han är otradebar.
Ja, det kommer att bli någon slags utköpsvariant nästa år. Elände.
Och det känns inte som att Kovalchuk är helt nöjd med den här situationen heller. Och inte det här han såg framför sig, han valde ju Kings för att han skulle gå till en contender. Han ska ju minst han avsluta karriären med en Stanley Cup-titel. Fiasko.
Ja, fiasko kan vi bara konstatera. Och ledsamt. Jag gillar ju Covey. Men det här, så här skulle det inte bli.
Nej.
Taylor Hall måste vi nämna, därför att han är regerande Hart Trophy-vinnare.
Ja, jag också med.
Men har tagit ett väldigt steg tillbaka den här säsongen. Är inte alls samma. Kommer du ihåg, vi satt förra året och pratade hela tiden om att varje gång Taylor Hall är inne på isen så ser man det. Det händer något hela tiden.
Exakt. Det var nästan det som att man sneglar mot bänken för man ville att de skulle skicka in honom. För att då liksom lyfte hela matchen.
Ja, men det momentet finns inte längre. Och det avspeglas ju i siffror också. Han har en riktig mellansäsong igen.
Ja, han har ändå kommit upp i över 30 poäng så han ligger där kring point per game. Men det är liksom, det är inte, han går ju inte mot... Det är inte som i fjol alltså.
Han kommer inte försvara sin trofé.
Det kommer han ju onekligen inte göra. Han kommer inte vara i närheten. Alltså. Så ja, han till och med bänkad var han ju faktiskt. Alltså, snacka om skillnad mot
ja,
i fjol.
Ja. Ja. Han Schneider är på något vis, ja, de är symbolerna för Devils. Tillbaka gång.
Ja.
Och Brandon Saad, vet jag inte, det är taskigt att hoppa på just honom. Men han får symbolisera Chicago Corens tillbakagång.
Och han är ju ändå ung och de byter bort Panarin för att ta in honom.
Ja, ja man blundar och tänker nej när man hör det.
Ja. Nej, det är ju ingen fjäderhatten för Stan Bowman.
Nej.
Så att... Nej, jag kan hålla med om att sett, inte bara den här säsongen utan även i fjol, om man räknar hans senaste säsong här i Chicago, har varit en väldig besvikelse.
Ja, och samma med Pietrangelo då, han, symbolen för Blues, han är inte sämst där. Bowmister har ju en ännu sämre säsong, men det är ju de här ryggradsspelarna där de är inte bluesmän längre, de är något annat.
Ja, jag har med en bluesspelare också, men inte Pietrangelo, utan jag valde faktiskt Tarasenko. Med tanke på att jag ser honom som en 40-målsskytt, liksom, en pålitlig sådan. Men i år har han haft fruktansvärd utdelning visserligen. Han skjuter fortfarande mycket, men han har ju stått på 9 mål. Han är poänglös i december, nu när det har gått som sämst. De behöver honom som mest nästan. Mm. Så att det är inget som funkar där just nu.
Nej, trist.
Trist.
Ja. Och det har inte blivit bättre av att de tog in den färglöse Berube som coach.
Nej, det känns nästan som att var det ens en förbättring?
Nej. Nej. Nej, verkligen. Ja, har du någon mer som ska nämnas?
Ja, jag har några, vi behöver inte diskutera för mycket. Jag har en liten skräll här, men en givet val som jag har pratat om i tidigare poddar, det är James Neal, med tanke på det kontrakt
han skrev. Ja, just det. Honom hade jag tänkt på också. Ja.
Men min lilla skräll då, för jag vill ha med en målakt också. Det finns fler man skulle kunna Matt Murray, men jag kan ge honom att han haft skadeproblem och kanske lite personliga problem där med hans farsa gick ju bort tidigare under året. Och sådär, så att det kan säkert spela in. Nej, jag tog, sett till förväntningar så hoppades jag, hade större förväntningar på den som jag ändå sett som NHLs bästa mål, världens bästa målakt de senaste 3-4 åren när han var skadefri, Carey Price.
Ja.
Visst, Montreal går bra och han har vunnit några matcher åt dem, men han är räddningsprocentligan till exempel och ligger på 40:e plats av målakt som har spelat minst 10 matcher. Det är ju inte den här självklara ettan längre.
Nej, det är inte han som är huvudorsaken till att det går bra.
Nej, precis. Och så var det ju förut, pratade man om att Montreal är Carey Price ett tag.
Ja.
Och visst, han kan också verkligen skylla på skadeproblem. Det är jättesvårt att repa sig efter de enorma oturen han har haft. Men nej, det är ju bara konstaterat att Carey Price är liksom inte en världsmålvakt av samma snitt som han har renommé.
Nej. Ja. Ja, men det är om det. Nu är du.
Nu är det dags.
Ekeliv. Nu ska vi gå in på nu kliver vi in i rimstugan och slås ner.
Ja, vad trevligt.
Och det är du har redan förvånat mig om att medan jag gör rätt så korta snärtiga i bästa fall rim, så är du mer långrandig som i allt annat.
Ja, precis som när jag pratade med podden och precis som när vi ska enas om kommentarer i olika texter och sådär, så jag är inte den korthuggne, utan det blir långt omständigt.
Ja, låt mig säga så här. Jag har ju då, jag ska spara till sist en om dig och en om Jarko.
Åh, det är trevligt.
Trevligt. Men jag har en hel bunt här och jag kan väl börja med en kortis då. En som du redan har hört.
Ja.
För att jag inte, härom kvällen på krogen, jag var där jag gjorde den. Så jag var tvungen
att dra den. Du måste ju tissa lite också.
Ja. Och den är så här då. Nu, god jul alla lyssnare, här kommer våra rim och det här är första.
Ja.
Mikko, ditt sicko, du gör poäng ett helt gäng. Så i ditt paket finns redan Rickards raket.
Oj, 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 oj.
Den är ju lite, det faller ju där lite på slutet, för Rickards raket är ju då
Rocket Richard.
Ja. Och det går ju till den som gör mest mål. Ja. Och Mikko håller ju på att vinna poängliga, men jag tyckte det var så härligt att rimma paket på raket. Så
när jag hörde det första gången så måste jag säga att jag tänkte inte på det, utan jag kopplade ihop det med poängliga seger, men nu säger det ju målpriset.
Ja, men ändå, man får tänja lite på saker och ting när man ska rimma.
Jag tyckte ändå att det satt fint där med Rickards raket på Rocket Mikko Richard. Mikko de Sicco, ja. Ja.
Så i ditt paket finns Rickards raket. Ah, den är fin.
Ja, det är bra.
Ja. Bra. Ja, då ska vi höra på en lång tirad nu.
Ja, okej, okay, ja, okay. Ja, men då kör jag. Då börjar väl med den norska då.
Ja, ja.
Nu kommer norskan. Nu får vi se om jag kan komma in i den tonen. Okej, okay, men då kör jag då.
Mm.
Han säger att han bara väntar på att det ska ske. Att en trade snart vill bli gjort. Det är som det är. Men Mats Zuccarello, var inte så sur. Det kommer till att bli grejt. Snart är det din tur. Att få lyfta den flottaste av pokaler. Det har jag skrivit ner här med versaler. Ja, nu läser jag rätt och slett vad som står på min lapp. Det lag som bytte till sig Zucca kommer till att vinna Stanley Cup. Ja.
Fint.
Ja. Ja.
Lapp och kapp, ja.
Nej, jag tror egentligen på norsk så ser man nog lappen min, men jag försvenskar lite här. Och jag la till också
hoppas, att... Hoppas ingen kör av vägen i Oslo nu.
Nej, det hoppas jag inte. Jag kan säga att om det sker detta så bjuder man då åter kommer till att skriva en kronik med titeln Jag gråter.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Nu pensionerar jag norskan för några poddar.
Nej, det skulle du inte tro.
Ja. 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 Nej, nu återgår vi till kort och snärtigt här.
Ja, den här är lite längre än vad de brukar vara då. Men jag var ju lite förtjust i Jakob Forsbacka när jag träffade honom i Boston. Så här kommer den här. Hey, hey JFK, how many goals did you score today?
Oh.
Nej, nu ska vi inte överdriva. Jakob är ju ingen diva. Och i Boston Town finns ingen plats för en clown. Men han är en sån talang att jag vill säga något med klang. Så igen, JFK, en målskytt av rang. I tomtens säck, väl, framöver en check.
Oj, oj, oj. Det var ju bra ju.
Ja, där kände jag att, skulle inte vara det.
Ja, men alltså den var ju... Där var liksom... Det var inte ens några nödrim, utan det var liksom... Det var ju sanningen.
Hey, hey, JFK, how many goals did you score today? Jag tror att i framtiden kommer de att skandera det i TD Garden.
Det är ju en ramsa alltså. Det är inte bara ljudrim.
Nej.
Talang och klang och allt vad det
är. Ja. Och i Boston och Town finns det plats för en clown.
Nej, du ser. Du kombinerar svenska med lite... Ja, det är bra. Det är bra. Ja, du får nästan köra en till, för jag tror du har... Jag har bara tre, så det är risk
att... Okej, okay, då tar vi den här.
Ja.
Ovi och Bäckis, de gjorde en fräckis. De vann en kupp, fast de var under lupp. Och att vid sin sida ha en sådan kis, det garanterar ju repris. Oj. Så i säcken Bäckström, återigen en infriad dröm.
Oj, oj, oj. Du är generös mot Valbosonen.
Ja. Ovi och Bäckis, de gjorde en fräckis. Den var jag nöjd
med. Ja, den är bra. Det är inte helt lätt att... Mm. Jag köper den. Jag köper den fullt. Den är 4+.
Ja.
Den är 4+. Ja. Ja, men jag kör den då.
Mm.
Ja. Okej, okay. Ja, vi kör. Den här är på svenska i alla fall.
Mm.
Ivrigt vaknar han på juldagens morgon och tänker, han har fått napp. Ligger det något i julstrumpan? Döljer sig där en klapp. Ja visst, flera stycken. Snubben är ju populär. Men det han framförallt fastnar för är ett skimrande elegant kuvert. Han öppnar försiktigt i långsam takt. Och vad ser han till slut? Jo, ett nytt, fett 8-årskontrakt. God jul, Braden Point, önskar Tampa Bay. Skriv på här. Vi ska även ge till Andrej.
Oh.
Slut. Ja.
Ja.
Ja. Jag önskar ju att Braden Point och Vasilevski ska bli kvar länge. Så jag tänkte
jag förstår det.
Ja. Ja.
Ska jag ta en?
Ja, ta en.
Mm. EP och EP, du är ju så bra att jag blir alldeles... Men det ordet ska man inte använda. Du heter Elias, men påminner mest om Messias. Och ingen tvekan råder efter en sådan entré. Du lär få din egen kallare trofé. Oh. Och försök inte protestera, det är ingen idé. Du kommer att fira i Vegas med välstekt filé.
Oj, 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 oj. Ja, den måste jag nästan säga kan vara bäst hittills. Elias och Messias är ju given egentligen, jag har inte tänkt på den. Han är ju Messias för Vancouver.
Och jag undviker ett politiskt inkorrekt ord där också.
Ja, det är ju starkt. Faktiskt. Ja. Ja,
du har bara en till nu.
Ja, du får köra vidare. Du har ju ett helt gäng.
Ja, jag har det. Rasmus Dahlin, du är ju så fin. Redan en Lidas som vet hur ligan ska ridas. Om vi finge skulle vi bjuda på en Buffalo-vinge. Oh. För nu är Sabres en back som håller alla andra i schack.
Ja, ja det är...
Ja. Jag var nöjd med att kunna rimma Lidas och ridas.
Ja, den satt ju. Den satt ju. Den köper man ju. För det är ju, det är ju en liten, vad ska man säga, anglosistisk touch på den. Ja. Ja, du lyckas få in Dahlin, Bäckis, Elias Messias. Och även JFK har fått ett rim här. Så det är ju stort. Ja.
Ja, vi tar den här också. Ja. Ville, vilken kille. Jag rent av ett snille. Du kommer att göra som Krille, vinna och ställa till med Gille. Och Krille är här då Christian Jo, så har jag kommit fram till.
Ja, okej. Okay. Den tog jag inte första läget, måste jag säga.
Nej. Ja. Nej. Ville, vilken kille. Rent av ett snille. Ja.
Ja, jag måste säga att ja, den här var nog 2 plus. Här är jag konservativ, måste jag ändå säga.
Men får höra nu då. Din 5 plus.
Jag måste säga Elias och egentligen alla där var, alltså Elias tyckte nästan var 5 plus alltså.
Ja, vi är inte klara än.
Nej.
Du har en kvar som jag vill höra.
Ja, den här är ju, här är rimmen, ja, här ska jag inte betygsätta någonting, för då får jag tillbaka det. Men jag kör.
Mm.
Visst ska det bli häftigt att Seattle får ett lag. Just de vill också in i NHL, medan Quebec fick avslag. Men det som av spelare, media och fans alla tydligast framhålls är att Gary Bettman låter Per Bjurman bilda New York Dolls.
Ja! Wow! Ja. Den var fin!
Ja, men då tänkte jag liksom att det är dags att det sker på riktigt nu. Det är redan gjort stort avtryck i fantasyvärlden, men New York Dolls är ju moget att träda in i NHL 2022.
Ja. Jag har en till Gabriel Landeskog här också.
Ja, okej. Okay. Ja, bra.
Ja. Gabe the Babe. Mot playoff för mer fade. Den här gången ska du finna att ni vet hur man gör för att vinna. En kupp till dina klippiga berg kommer ge hela livet ny färg.
Oh. Ja, det är då. Ja, den är bra också. Gabe din Babe. Vad sa du?
Gabe the Babe. Han
Gabe the
så.
Babe. Ja, just det. Och det är bara att rinna
Gabe sig. The Babe mot playoff för mer fade.
Ja, just det.
Det är ju bra.
Det är bra, det är starkt. Det är inget snack om den saken.
Nej.
Och det här med att, just det, också det här med att de måste lära sig att vinna. Och du får in det i rimmet också.
Ja, ska finna det. Ja.
Ja, den är, då är det, nu är du tillbaka på 4 plus, 4-5 plus sen, måste jag säga.
Henke, ska vi
Henke
ha
också? Ja, bra.
Ja. Tack vare din glove har du fått New Yorks love.
Oj.
Men nu är det dags för en buckla så dina kritiker kan sluta kuckla.
Det är bra. Kuckla, det är inget ord jag liksom tar fram allra främst här i vokabuläret, men den är bra. På bucklan förstås.
Ja, de kucklar ju om bucklan. Ja,
det är ju inget snack, det de gör det är ju att kuckla om den där bucklan, att han inte har fått någon på sina dryga decennier med NHL.
Ja, nu har jag två kvar då. De är till Jarko och dig.
Ja, men det är spännande.
I podcastvärlden. Och vi börjar med Jarko då.
Ja.
Bäste Jarko Päivi Niemi. I år hoppas vi att linen och längre än till semi.
Ja.
Vi vill ju att det ska vara livet på en pinne för både dig och din favorit Finne.
Oj. Ja, men det är bra.
Ja, Niemi och semi tyckte jag. Jag gick länge och funderade på vad man skulle rimma Jarko på. Men så kom jag på att det blir ju Niemi bättre.
Just det, jag tänkte också på Jarko. Jag får inte till det liksom. Men du kom ju på Päivi Niemi där, semi. Ja, det är bra. När det var pinne och finne där, då trodde jag att det skulle komma någon rinne också. Men jag fick inte ihop det med för Line är ju trots allt.
Ja, det kunde ha blivit en rad till. Du har rätt i det. Men jag är kort och koncis.
Ja, och det överensstämmer också med, det är ju Line-tema liksom. Ja. Det är ändå nummer ett i Jarkos bok.
Men då är det du då.
Oj då.
Det är bara kvar.
Är det bara jag
kommer in. Jag kommer in med till dig.
Oj.
Det är ingen tvekan. Min bror heter Ekan. Han håller på Tampa och vill i Amalie trampa. Så min krapp till dig är ingen näsa. Det är en bil och en resa.
Oj.
Ja.
Det där är... Ja, tack så mycket. Ja,
vi ska ju då åka i mars du och jag. Och vi kommer att sluta i Amalie i Tampa, så du där får trampa då.
Oj, ja, det här är Det var ju inte bara ett trevligt rim. Det var ju, det ser jag fram emot.
Det var fin, va? Det var ingen tvekan. Min bror heter Ekan.
Ja, det är ju ingen tvekan. Nej. Precis. Nej, det var, ja, bra. Ja, det var, ja. Det var bra. Och jag trampar ju gärna runt i Amalia. Så.
Ja.
Det är ju i Tampa.
Ja. Ja, nu har jag inga rim kvar.
Nej, men det där var ju ett rejält gäng. Alltså. Jag är imponerad. Jag tror att det var faktiskt... det här måste ha varit din bästa rimbestuga någonsin. Alltså.
För att ja, jag tror faktiskt det också.
Du har ju aldrig varit så här formstark. För att förut har vi har haft det flera år i rad. Men att du klämmer ur dig ett tiotal rim här alltså.
Ja, det är bara ram på.
Det är bara ram på alltså. Du började ju redan i onsdags.
Det var när jag gick omkring i Tampa som jag blev inspirerad i den svala solen där.
Ja, det är i och för sig fullt förståeligt.
Ja, men hörru du, Jonathan, jag vet inte, kommer vi tillbaka i mellandagarna eller är det här årets sista?
Det är väl risk att nej, vi har inte riktigt kommit fram till det. Vi
det håller finns det inte så mycket att prata om, för det har varit juluppehåll, så jag tror vi återkommer efter nyår.
Ja, det kanske är enklast så faktiskt. Vi kör ett litet uppehåll och så får folk i lugn och ro fira jul här och lite mellandagsrea kanske och vad som nu händer. JVM.
Hur ska du fira jul då?
Ja, det blir faktiskt hemma i Örby.
Ja.
Ibland åker jag ju till Finland och ibland till Uppsala har det varit också. Men nu blir det hemma i Örby faktiskt.
Ja.
Gör det själv.
Med familjen och lugnt och stilla.
Det är familj och sådär, ja.
Ja, jag blir i New York och det ser ut som jag blir helt ensam. Och det, jag har haft planer på ett tag, var inne på att åka till Los Angeles och bo hos Filip som jag gjort förr några gånger. Det är väldigt trevligt. Och jag har också haft planer på att dra till södern. Det har jag inte helt stekt än. Och till Memphis eller New Orleans och sen var jag i Nashville när de startade om den 27. Vi får se.
Ja, det låter ju inte hemskt.
Nej, det låter inte hemskt.
Det gör det inte.
Jag har lite poäng sådär på saker och ting som jag borde använda kanske.
Okay.
Men det troligaste är att jag bara blir här i New York och tar det lugnt och ligger i korresoffan och ser på filmer och äter svenskt godis från Sockerbit.
Ja, just det. Det ligger ju inte långt bort. Nej. Så att, ja, precis. Och en jul i New York, det skulle jag inte tacka nej till heller.
Nej, det är fantastiskt. Det, är ju,
det slår Örby faktiskt.
Det är romantiskt här den här tiden på året. Det blir hela Manhattan förhandlas till någon slags Disney-fantasi.
Ja. Ja, men,
då får jag be och önska dig och lyssnarna och alla andra, höll jag på att säga, spelarna NHL, riktigt, riktigt god jul och ett gott nytt år. 2019 is coming och det kommer att bli bästa året någonsin.
Ja, snyggt. Grymt avslut. Vi hörs helt enkelt när det är dags för det bästa året någonsin. 2019 är NHL-podden tillbaka med avsnitt 222.
Hej, hej!
Hej!
Jag fick ingen julklapp av dig, men jag räknar med att få en hus med det om du tar och frälser vår jul här med lite sånginsats.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. All our troubles. Troubles will be miles away. All our troubles. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Troubles will be miles away.